Du lyssnar på TechBrief svarar. Denna veckan om Nokia och deras revansch.
Hej bästa podden. Min första mobiltelefon var en Nokia, vilket jag tror gäller för ganska många. Och i början av 00-talet var det nog ingen som trodde att de helt skulle konkurreras ut. Men så kom iPhone och ja, ni vet. Någon gång i början av 00-talet köpte jag aktier i Nokia och det kan ha varit mitt livs sämsta investering. Länge låg den trevliga siffran på typ 75% nedgång sedan inköp. Men så började det ticka uppåt för några månader sedan och kollar man kurvan har den gått upp 98% i år. Vad jag vet har inte dykt upp någon ny het Nokia-telefon, så vad är det som har hänt? Allt gott, Anna Maria. Ja, när man tittar på den här kurvan för Nokias aktie så är den ju, den är brant.
Ganska extrem kurva just i år. Den är nästan uppe på liksom innan IT-bubbelkraschen nivåer, inte riktigt då.
Men vi kan väl alla konstatera att vi också, likt Anna Maria, eller jag vet inte, nu bara förutsätter jag det, men ni har väl också relationen till Nokia att ni hade en Nokia-telefon.
Jajamän.
Som ni spelade Snake på.
Med Snake, absolut.
Eller var du för gammal för det, Björn?
Jag vill bara flika in att min första mobiltelefon var en Bosch.
Va?
Alltså den som gör borrmaskiner och sånt, den typen av Bosch. Alltså det var min första mobiltelefon och hade en liten antenn som man kunde dra ut, man kunde förlänga antennen. Så det var den typen av mobiltelefon.
Hur funkar den?
Att, ja.
Vad funkar den bra?
Nej, den var riktigt dålig. Men det var den första jag hade. Jag tror att Bosch tänkte vi satsar på skruvdragare framöver och gick ur mobiltelefonmarknaden. Så att, men ja, jag har haft en Nokia också, ska jag säga.
Men om man ska kanske förklara lite också, vad gör Nokia idag då?
Alltså, man kan väl börja med att likna det med liksom några år tillbaka. Då hade vi Nokia och Ericsson som de två stora europeiska bolagen som liksom levererar egentligen utrustning till telenätet eller mobilnätet. Liksom. Den fysiska prylar som behövs för att liksom mobiltelefoni ska funka. Det är ju ganska... Alltså, ganska liksom basic det de gjorde. Sen finns det ett problem med den här marknaden och det är att liksom, du går inte tjäna jättemycket pengar på den för att operatörerna i Europa framförallt går inte så bra. Och det har ju varit liksom legat som lite våt filt över både Ericsson och Nokia. På börsen har de ju gått liksom ganska knackigt båda två.
Och båda de här bolagen har man gått lite fram och tillbaka liksom historiskt kring vad det är de pysslar med. Det är ju inte en självklarhet att den som gör själva telekomtekniken bakom är den som gör själva telefonerna heller. Alltså den konsumentdelen. Det här är ju liksom den konsumentinriktade, det är ju de snygga telefonerna och så vidare. Men Apple exempelvis gör ju bara iPhones, de gör ju inte liksom teknik för telekommunikationsnäten. Det som hände bakom kulisserna. De här sakerna var ju då i början var ju lite everything is everything när de här sakerna kom ut, att det var lite, fanns väl också ett intresse kan man tänka sig för att driva på intresset för mobiltelefonnät genom att här, kolla här kan man köpa en massa coola telefoner, alltså måste det finnas mobiltelefonnät. Den fasen är man ju förbi och här har ju Nokia haft liksom en konstig historia av vad de ville hålla på med och gått in och ur de här sektionerna.
Mm. Och i jämförelse med Ericsson så har ju de varit oerhört, de har ju fått många liksom 5G-kontrakt och blivit väldigt framgångsrika inom just mobilnät på ett sätt som väl inte Nokia riktigt har lyckats med på samma sätt.
Men det som har hänt och som liksom ligger bakom det här stora börsrörelsen är ju precis så mycket annat vi har pratat om i den här podden om AI-utbyggnad och utbyggnad av datacenter. För nu handlar det liksom inte så mycket om, alltså det är inte den här trådlösa kommunikationen som används i mobilnäten, men ändå någonting som lite grann liknar det. Det är väl det som kallas för optiska nätverk som handlar om hur olika GPUer, alltså sådana Nvidia-chip i ett datacenter, kopplas samman. Och den här tekniken har Nokia blivit väldigt bra på, inte minst genom då två stora uppköp. Framförallt 2024 köpte man Infinera, ett amerikanskt företag som alltså gör sådana här optiska chip. Och det är, ja, ni som har följt den här podden vet ju att liksom de som gör utrustning som behövs för liksom Nvidia-chip och i datacenter, de har gått ganska bra.
Ja, det är ju pågår ju just nu en jättestor rusning för den här typen av aktier generellt. Eller allt som är typ datacenterrelaterat eller komponenter i datacenter går ju svinbra. Det har ju funnits, jag menar, vi har sett exempel på de här Allbirds, alltså skoföretag som nu ska göra datacenter, steg typ 600%. Det är så här, något amerikanskt bolag som har gjort toaletter som nu deras liksom, materialet som deras toalettstolar görs av, det behövs också till någon komponent. Alltså, ja, det är ju en del av hela den här mega rusningen.
Ja, och det här är ju en ganska osund rusning, ska man säga. Men just Nokia kanske har mer historia i detta,
ja, mer än
vad många av de andra
kanske
företagen är. Ja, något mer. De har ju åtminstone liksom en story som kan motivera varför de skulle vara i den här branschen. Men det är klart att det är ju en relativt ny idé att det är just datacenter. Det är klart att man lite bredare, de säger väl själva någonting i stil med att ja, men det här handlar om att connect intelligence, och tidigare så var man connecting people. Det är lite vagt, men det är det de försöker få till. Alla sådana här bolag försöker liksom få liksom utvecklingen som man har att framstå som att det här är en helt naturlig sak. Det är en helt vanlig grej som vi gör. Vi började med en sak och sen så nu så gör vi det här andra. Och det är liksom helt logiskt. Det är så som alla företag försöker liksom berätta en historia. Men det är inte riktigt så det ser ut. I synnerhet inte med det här företaget, att de skulle gå från var de kom ifrån till att nu göra datacenter är ju absolut inte självklart. Och i synnerhet inte med de här, ja, den här IT-bubblan i mitten av den här grejen också, sen komma ut på andra sidan och som du säger Henning, nästan vara på den nivån igen, säger vi kanske också någonting om, ja, jag vet inte mycket de eller vi kanske då som aktieägare kollektivt på börsen, hur mycket vi har lärt oss av det här egentligen.
Alltså det säger ju någonting, alltså rörelsen på börsen är så extremt starka just nu, det är det som är, jag tycker när du säger osunt så är det svårt att liksom inte hålla med dig. Men vi poddade för några veckor sedan om Samsung, så här extremt stort bolag som är upp liksom 200% på några månader. Alltså att rörelserna, det är det som heter Nokia också, och vi har många andra exempel. Liksom. Att, visst, det här verkar ju vara en jättebra teknik som liksom Nvidia behöver, som datacentren behöver, men motivera det, ja, i talande stunden uppgång på 135% i år. Det är ju, alltså, vi är inte aktieanalyspodden, men det ser ju extremt ut.
Ja, det är väldigt extremt. Jag tycker det här finns en, här finns det väl en möjlighet med för en historisk återblick. För att ge Nokia lite credit så finns det ju flera tillfällen när de har bytt liksom business lite mer. Nu gör de ju det igen då. Det är det som frågeställarens aktier då skjuter i höjden på. Vilket är ju bra i det här fallet. Men de har ju tidigare gjort det här också. Det mest liksom kända, ja, om man inte går tillbaka jättelång tid i historien, när de höll på att göra gummi och sånt.
Jag trodde du skulle gå tillbaka till gummistövlar och bildäck. Men...
Nej, precis. Bildäcken finns ju fortfarande tydligen. De heter ju Nokian Hakka Pelitta. Det är ju en annan Nokia nu, men det finns ju fortfarande, åtminstone namnet lever kvar liksom, i viss mån. Men då är det Nokian som är liksom Nokias däck typ. Mm. Men jag tänkte inte prata om bildäcken, utan jag tänkte prata om Steven Elop, som var den här kända vdn när han skickade det här jättekända memot The Burning Platform. We're standing on a burning platform. I princip, det här var ju ett memo som jag minns det inte skulle skickas till andra än sin egen personal, men det läckte ju som ett såll direkt. I princip så säger Steven Elop då, som är nyintagen vd, att så här, vi håller på att sjunka i havet här. Alltså det här vi kommer liksom inte kunna överleva. Och vad han syftar på då är det här gamla operativsystemet Symbian, som var säkert det som jag hade nog inte i min borsttelefon, men ni hade säkert i era Nokia-telefoner. Men det var ju liksom som the iOS av dåtiden, liksom Symbian. Och det såg inte så jättebra ut, för iOS hade kommit ut. Det här är alltså 2011 som det här händer. iPhone var ute, Android var på G, och de stod liksom i valet och kvalet där. Så här, ska vi försöka satsa på vår egen plattform då, Symbian, eller ska vi försöka hoppa över till någon av de andra? Och det var en jättestor grej, för Nokia var ju i princip Symbian. Men vad de kom fram till då, eller med Elop, var vi måste liksom sälja allt det här. Vi säljer hela liksom alla mobiltelefoner som vi håller på med. Vi måste get out of this business helt och hållet. Och så sålde de det till Microsoft för ett antal miljarder. Det blir ju sen känt som kanske en av de absolut sämsta affärerna i techhistorien. För Microsoft köpte ju allt det här, och sen kom de fram till, herregud vilken dynga det här är. Det här måste vi liksom lägga ner. Så de la hur mycket pengar som helst på att försöka liksom bli en mobiltelefon chiptillverkare liksom att göra sina telefoner, vilket inte gick. Men all this to say, Nokia har svängt med väldigt, väldigt, väldigt dramatiska sätt tidigare. Så att ska man ge dem lite credit så kan man säga att de har varit ganska modiga på att liksom svänga om här innan. Och kanske talar det för dem i den här tillfälliga uppsvängningen som de har nu också då, tänker jag.
De har också fått lite support på vägen här. Om man tittar på aktiens kurva så ser man liksom en innan den här väldigt branta uppgången som har synts i år, så ser man en viss uppgång där i höstas. Och det var ju i samband med att faktiskt Nvidia köpte in sig. De investerade, det är ju faktiskt i sammanhanget ganska lite, men det var väl $1 miljard i Nokia, vilket det kom ju en rusning efter det. Man tänker att vad Jensen Huang gör, det måste vara någonting som är värt att köpa in sig i.
Det är ju en otrolig liksom, position man har i marknaden. Så fort man kan säga att Nvidia gör någonting med något bolag så sticker det bolaget på börsen. det skapar ju ett ganska starkt incitament för Nvidia att göra alla de här investeringarna också. Att det räcker med att vi köper en aktie för 3 kronor och så fort vi går in så ökar den till 6 kronor direkt. det talar ju för att göra många affärer, vilket också är det de har gjort.
Mm. Jag tänker tanken så här, blir allting på börsen datacenter till slut? Jag bara läste en analys nu från en aktieanalytiker på en stor bank som skriver om så här, om datacenterkapaciteten byggs ut bla bla bla, så kommer följande 4 nordiska bolag vara vinnare. Nokia, Wärtsilä, finskt industribolag som gör motorer och grejer. Vestas, mest känd för att göra liksom vindkraftverk, danskt bolag, och sen ABB, som jag vet att du brinner för, Sofia.
Det är liksom... Obs, vill verkligen understryka här att det handlar om att jag är från Västerås.
Ja, ja.
Alltså, jag är från Västerås, så att ingen tror att jag är liksom...
biased.
Ja,
ja, men att säga, alla de här liksom gamla industribolagen, blir de datacenterbolag nu? Är det det som håller på att hända?
Vilken absolut tragedi det skulle vara. Alltså vilken tragedi för mänskligheten. Vad var det vi gjorde? Vi hade de här fina bolagen och så slutade det med att ABB blev ett datacenter i Västerås.
Ja, man har ju sålt den delen nu som var, nu ska vi inte snöja in på ABB.
Vi kan starta ABB-podden om det finns efterfrågan med er lyssnare.
Västeråspodden.
Exakt. Nej, men man har ju sålt den delen som ändå var lite så kanske tydlig för en generell konsument, nämligen robotics, alltså att man håller på med robotar. Det ägs ju av Softbank, så att ja, who knows.
Men om man konstaterar att lyssnarens aktier då har gått mycket bra so far, det är inte det enda datacenterbolaget som har rusat, eller allting som överhuvudtaget har haft med datacenter att göra på något vis har ju rusat. Nu är vi ju inte börsanalys eller aktieanalyspodden här, men är det läge för lyssnaren att sälja dessa aktier? Tror ni på liksom Nokias beständighet i denna marknad, eller är det läge att ta hem det?
Om jag skulle svara liksom rakt på den frågan, så skulle vi behöva lägga in en så här disclaimer om this is not financial advice och så vidare. Jag nöjer mig att konstatera med att det ser ut som att vi har ganska extrema rörelser i både Nokia och andra datacenterbolag.
Ja, men frågan är ju kanske inte heller hur det egentligen nödvändigtvis går för Nokia, utan en mängd andra faktorer som kommer påverka lyssnarens aktieinnehav. Om en faller här, så lär ju alla falla, så att säga. Även toalettbolaget, det japanska karaokebolaget som blev datacenterbolag. Nej, men jag tänker att man... Det är klart att hur Nokia presterar är jätteviktigt framåt för bolaget och utvecklingen, men generellt sett just nu, om man tänker sentimentet, så är det väl många andra faktorer också som påverkar.
Mm. Det är en väldigt tät kedja med väldigt få bolag. Bara det man ser på alltså de få AI-bolagen som faktiskt köper upp all den här kapaciteten, skulle det liksom svikta lite? Skulle man överhuvudtaget få känslan av att efterfrågan på det här kanske inte är så stor som det är, så finns det ju en risk att det blir en dominoeffekt som inte på något vis har någonting med Nokia att göra. Mm. de är bara där och gör någonting som kanske är jättebra.
Connecting men, intelligence. Men precis,
det, exakt, de är bara där och connecting intelligence, inga konstigheter. Men det är liksom större krafter än så. Så det är väl en ganska, det är väl en ganska rimlig och sund analys av läget. Att det här är en fråga som är större än Nokia. For better or worse. Vilket innebär att de kan nog inte stå emot ifall någonting superbra händer, då kommer de fortsätta uppåt. Och om det händer någonting superdåligt som inte har någonting med Nokia att göra, så kanske de trillar ner i den tråkiga änden av den här börskurvan också. Så kan man väl anta att det kommer bli i alla fall.
Hoppas du var nöjd med det svaret, Anna-Maria. Om du också har en fråga kan du mejla den till techbrief@svd.se.
Du har lyssnat på TechBrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Henning Eklund och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vignetten skrevs av Stefan Storm. Vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka igen nästa vecka.